så att vi inte talar om de här sakerna rakt ut i luften. Det står i Uppenbarelsebokens 20 kapitel: och jag såg en ängel komma ned från himmelen, och han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Av sammanhanget måste denna ängel vara Kristus Jesus själv. Det är han som har makten. Det är han som råder över allt sammans, har besegrat döden och avgrunden och helvetet allt sammans. Han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för 1000 år. Här ser alltså Johannes hur Herren Kristus har besegrat djävulen. Detta har han gjort genom sitt försoningsoffer på Golgata kors. När det tidigare uppenbarelseboken har talats om hur åklagaren kastas ned, så syftar det just på vad som skedde i och med Kristi fullbordade försoningsverk. Det är alltså ingenting som skedde någon gång vid skapelsens morgon, utan det är när Kristus har fullbordat sitt försoningsverk. Då kan inte åklagaren anklaga oss och åtala oss. Men ni vet, dessförinnan så berättas det ju om hur åklagaren går omkring där i himmelen och anklagar Job bland annat, om ni har läst Jobs bok. Han kastas alltså ned, och han besegras av Kristus. Och så står det att han fängslade honom för 1000 år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom. Och det att han icke mer skulle förvilla folken förrän de 1000 åren hade gått till ända. Därefter ska han återkomma lös för en liten tid. Dessa 1000 år är alltså ett symboliskt tal för tiden mellan Kristi fullbordade försoning och den yttersta dagen. Men det är också för den enskilde kristne tiden från det att han genom tron tar emot försoningen eller rättfärdiggörelsen, alltså blir en troende, och fram till änden. Det är de 1000 åren. Sen talas det om en liten tid på slutet. Det kan uppfattas som alldeles i slutet av de 1000 åren, eller med samma därefter, då Satan gör en sista anstormning för att om möjligt besegra Kristus och hans kyrka. Men det är ju dömt att misslyckas. Han blir omedelbart nedslagen av Kristi ord, av Kristi munsvärd. Sedan står det då 4:e versen: och jag såg troner stå där. Det är alltså i himmelen. Det är inga troner i Jerusalem, i Palestina, utan han ser ju här in i den himmelska världen det som är fördolt för våra ögon. Han ser troner stå där, och det satte sig på dem det åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skull. Och som icke, där bör man sätta in ett de. Och de som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer. Här talas det alltså inte bara om martyrernas själar, de som hade halshuggit på grund av sin tro, på grund av Jesu vittnesbörd och Guds ords skull. Här talas också om dem som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild och inte hade tagit dess märke på sina pannor och sina händer. Det är inte säkert att dessa blev avrättade eller blev martyrer. Det är alltså frågan om troende människor, martyrer och andra som har hållit fast vid tron. Och vad Johannes ser är alltså inte ett jordiskt 1000-årsrike där människor lever i en sällsynt jordisk lycka tack vare Gud och hans ingripande genom sin son, utan det står deras själar. Jag ska läsa som det står innan till. Och enligt skriften är det ju så att de troendes själar, de lever och regerar med Kristus. Lever med Kristus, hör samman med honom, så att när de hugger huvudet av oss för vår tros skull eller den lekamliga döden kommer, så upphör icke vår gemenskap med Kristus. Vi har evigt liv och kommer icke under någon dom, därför att vi är födda på nytt. Vi har del i den första uppståndelsen, trons liv. Och vi lever och regerar med Kristus. Vi kallas ju skriften för regenter eller kungar och präster. Vi är ett konungsligt prästerskap. Vårt huvud är Jesus Kristus, men vi hör samman med honom genom tron. Och det är detta han ser. Han ser hur dessa lever och regerar med Kristus. Det är alltså inte så att de alltså blivit halshuggna, eller de har nu gått ur tiden och sen är de borta. De lever, kommer inte under någon dom. Och när skriften talar om själarna som lever, så är det ett verkligt liv. Vi har ju svårt att tänka sig detta. Om nu kroppen ligger ute i havet på Östersjöns botten, eller har smulat sönder i en flygplansolycka, så kan det väl inte vara något fullvärdigt riktigt liv. Jo, enligt skriften är det det. Det talas till och med om dessa redan innan det att kropparna uppväxt. Talas det om deras vita kläder och annat sådant. Och så står det dessa. Och här är det inte riktigt översatt. Det står så här: dessa blev och nu åter levande och fing och regera med Kristus i 1000 år. Det är det som är vilseledar när folk läser det här, tror jag. Ordagrant ska det stå: dessa levde och regerade med Kristus i 1000 år. De är alltså inte döda. De är inte borta. Han ser dessa, de lever. Han såg att de levde och de regerade med Kristus i 1000 år. Och så står det inom parentes: de övriga döda, så står det i översättning, blev och icke levande förrän de 1000 åren hade gått till ända. Ordagrant: de övriga döda levde icke förrän de 1000 åren hade gått till ända. Alltså, de som dör utan tro, det vill säga i otro, de går mot den eviga döden. De har icke detta liv med Kristus. Utan de har alltså inte del i den första uppståndelsen, utan de är döda. Men vi vet att deras död är alltså en död som icke utan medvetande, utan de lever i en ångest och i en pina, fruktansvärd pina. De lever i helvetet. Jag kan också flicka in här att den lutherska kyrkan lär inte något mellantillstånd. Det är en lära som har kommit in sent och från reformärt håll. Utan den troende själen är hos Kristus. Han är i paradiset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Och den icke troende, han går till helvetet. Han kommer till helvetet. Den rike mannen, han var i helvetet. Den fattige Lazarus, han var i paradiset. Han var hos Gud i Abrahams sköte. Antingen himmel eller helvete. Och denna uppdelning kommer att bekräftas på den yttersta dagen när kropparna växer upp. Då skall de i helvetet och med hela helvetet kastas i den brinnande sjön. Så står det i vidare efter parentesen: detta är den första uppståndelsen. Alltså att leva med Kristus, att leva och regera med honom, det är den första uppståndelsen. Och så fortsätter det 6:e versen: salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Det är alltså detsamma: salig och helig är den som tror. Den har ju Kristi helighet sig tillräknad genom tro. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och ska få regera med honom de 1000 åren. Den andra döden har ingen makt. De kommer inte under någon dom och kommer inte att kastas i den andra eller den eviga döden i det yttersta mörkret. Så står det: men när de 1000 åren har gått till ända ska Satan komma lös ur sitt fängelse. Han ska då gå ut för att förvilla det folk som bor vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden, och där och till antalet som sanden i havet. Och det dragar fram över jordens hela vidd och omringar det heliga släger och den älskade staden, men eld faller ned från himmelen och förtär dem. Ja, det heliga släger, den älskade staden, det är den kristna församlingen. Men här har då de som följer Darbys lära eller andra tusenårsrikes läror ett väldigt problem, för de säger: ja, men det heligas läger är ju inte med, det är ju borta, det är ju uppryckt i himmelen. Och då säger man till exempel Hallesby att då måste det heligas läger syfta på dem som under tusenårsriket kommer till tro eller blir vunna. Och man räknar med att det blir en enorm missionstid under denna jordiska tusenårsrikes tid, en väldig blomstring. Och det är mycket märkligt att då människor kommer till tro, för att enligt mångas uppfattning finns inte den heliga ande. Han rycktes upp tillsammans med de troende. Det finns inga troende. Hur ska man då komma till tro? Enligt den lutherska läran så kommer en människa till tro endast genom den helige ande, som upptänder tro genom evangelium. Och dessa medel, nådens medel genom vilka anden föder människor på nytt, vilka är det som kan förvalta dem och bär dem ut i världen? Jo, det är den kristna församlingen. Men nu, om nu den är borta, den är uppryckt i himmelen tillsammans med den heliga ande, hur ska folk då komma till tro? Ja, vi ska snart se vilka motsägelser man invecklar sig i när man kommer vilse här. Men vi ska bara säga kort att här syftade detta om Satans frisläppande, den allra sista tidens stora avfall. Och här måste vi också säga, som de flesta, Luther trodde att han var i den tiden, och vi tror att vi var i den tiden, och många av de tidiga kristna trodde de var i tiden, så måste vi tro, därför att vi ser alla tecknen på det stora avfallet. Vi ser hur rättfärdiggörelsen från Gud förkastas, Kristi ställföreträdande gottgörelse. Vi ser hur det som berättas i att kärleken till sanningen kallnar, att människor samlar till sig lärare hoptalt allt eftersom det kliar dem i öronen, hur det är sant. Paulus säger till Timoteus i andra brevet, den tid kommer, 4:3-4 vers, då det icke längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de ska vända sig sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Eller som man säger i samma brevs 3:e kapitel. Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma, till människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelyssna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De skulle älska vällust mer än Gud. Är det någon som kan säga att det inte stämmer på varje punkt? Vi lever i en sån tid. Vad är det då, kan man fråga, som binder Satan? Jo, det ser man av uppenbarelsebokens hela sammanhang, att det är Kristi blod. Det är evangelium. Det binder Satan. Han har ingen makt över dem. Men när människor inte får höra sanningen, när evangeliet om Kristi blod och Kristi lag uppfylls i vårt ställe, inte får räckas människor, nådens medel inte blir förvaltade rent och klart till syndernas förlåtelse för människor, då släpps Satan fri. Då har han makt över människorna. Denna världen är ju den ondes våld. Det är endast den som har kommit till tro som inte rides av Satan. Men den som inte tror har djävulen till sin fader, läser vi Johannes 8. Eller som det står i våra bekännelseskrifterna: det otroende, det rides av Satan, och har alls ingen fri vilja i andliga ting, så att de genom sin handuppräckning eller avgörelse kan gå från mörkret till ljuset. De är fångade och trälar under Satan, han binder dem. Den enda som kan göra dem fri är Kristus genom sitt evangelium. Och han gör det genom sin nåd alena. Men när nu nåden inte hörs, när evangeliet inte räcker till människor och det är inte klart, ja, då får Satan stor makt. Då är han fri och härjar. Och i den yttersta tiden, när evangeliet tycks vara helt borta nästan, då rasar han vilt åt den lilla skaran. Men den utvalda skaran ska icke gå under. Helvetets portar ska icke bli henne övermäktiga, heter det. Och Kristus ska slå ner honom och kasta honom i den evigt brinnande sjön. Jag hinner inte säga mer här om just uppenbarelsebokens 20:e kapitel, utan kommer tillbaka till vad olika lärare har sagt när de inte har följt vad Bibeln säger. Om Satans frisläppande så säger Engström så här i sin bok: nu tvingas var och en till personlig avgörelse för eller emot Gud. Och han säger vidare, han talar om nådens tid och ännu ett val mellan evigt straff och evigt liv kan ske, nämligen en sann omvändelse. Här ser vi hur den ena falska läran följer på den andra. Den omvända människan har ingen frivilliga andliga ting. Kan inte göra ett val. Hon är ju i mörkret, hon är blind. Hon är död, andligt död. Och den lutherska kyrkan framhåller ju detta, byggt på en rad tydliga bibelställen, att den oomvända människan icke har frihet att själv ordna med sin omvändelse. Hon kan det icke. Vad ska hon då göra? Ja, hon har någorlunda fri vilja i världsliga ting, yttre ting. Hon ska gå och höra Guds ord. Hon ska läsa det. Och det är genom detta ord som hon får höra, som hon läser, som Gud verkar omvändelse och tro. Hon kan inte ge sig livet. Gud måste uppväcka henne. Och det gör han genom evangelium. Så ska jag ge några citat ur Ole Hallesbys bok om de yttersta tingen. Den boken översattes till svenska och kom ut i Sverige 1931 på Sanningsvittnets förlag. En lämplig beteckning. Och ni vet att Ole Hallesby, han har kämpat för bibeltrohet. Han har kämpat mot liberalteologin. Han var en av grundarna av menighetsfakulteten i Oslo för att de skulle få en bättre och riktigare prästutbildning. Men vi vet också att denna prästutbildningsanstalt har glidit allt mer bort ifrån biblisk lära i många stycken. Och detta bland annat att därför att redan grundarna var oklara på vissa punkter. Hallesby räknade med vissa fel i Bibeln, inte så många men i alla fall en del. Och därmed hade han en liten öppning till otron, och så har otrons små rävar kilat in i vingården och öppningen har blivit större och större. Och vingårdsmuren har så småningom rasat och allting har kunnat komma in. Vidare så lärde han mycket märkliga ting om de yttersta tiderna. Han säger bland annat som så här: återkomsten delar sig i två akter. Den första före tusenårsriket endast synlig för det troende, medan den endast angår dem. Den andra återkomsten ska äga rum efter tusenårsriket och angår direkt hela släktet. Ty då kommer Herren för att döma alla, både levande och döda. Därför kommer denna återkomst att bli synlig för alla, så som Jesus säger i Matteus 24:27-30. Ja, vi har sett att det är obibliskt att tala om två återkomster. Det finns en enda återkomst och den väntar vi på, då Kristus ska komma tillbaka och ta det troende in i sin eviga härlighet. Och det otroende kastas i det eviga fördärvet för evigt. Och att det skulle vara en återkomst som bara är synlig för det troende, det är en ren fantasi. Finns inget sånt i Bibeln, utan där det talas om Kristi återkomst, där talas det om att den är väl hörbar och synlig. Och det här grundstället som jag har nämnt förut, första Thessalonikerbrevets 4:e kapitel, som man har lagt till grund för läran om att det kommer först ett osynligt, en osynlig återkomst bara för det troende. Den texten talar icke om det, utan talar om Kristi återkomst vid den yttersta domen. Det handlar nämligen om följande, det bäst vi läser också den texten. Första Thessalonikerbrevet 4 från den 13:e versen. Vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avsomnar, för att ni inte ska sörja så som de andra, de som inte har något hopp. Ty lika visst som Jesus, och som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst ska också Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Bakgrunden är alltså den att man var orolig i församlingen när troende människor hann att dö innan Kristus kom tillbaka. Och man tyckte det var ju förskräckligt. Tänkte ni, om jag hinner dö för den yttersta dagen, då får inte jag vara med. Och då säger jag, lugn. De får visst vara med. Jesus kommer att väcka upp dem först. Och sen kommer de att vara med tillsammans med er som ännu då lever. Och ni kommer tillsammans att ryckas upp i höjden eller till den osynliga världen. Så som ett ord från Herren säger vi det nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. Ty Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun, och först ska det Kristus döda uppstå, sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Alltså, det ligger en sjuk stackare från församlingen, håller på att ge upp andan. Trösta honom, behöver inte vara orolig att inte du får vara med. Han kommer att uppväcka dig, och du ska vara med tillsammans med dem som då lever och ryckas upp. Vidare så står det ju, när Jesus själv rycks upp och lämnar detta synliga jordeliv, då står det ju att han ska komma tillbaka precis så som ni har sett honom fara upp. Han ska alltså inte komma på något hemligt sätt. Det står han ska komma tillbaka som ni har sett honom fara upp. Synligt. Och det ska dåna. Och det ska vara tecken från öster till väster. Och det ska också vara på det sättet. Jag hinner inte slå upp alla dessa texter. Att det ska syns överallt. Samtidigt. Alla människor. I New York och Australien samtidigt. Det ska inte vara så att först så Vasa har upptäckt, han har kommit nu, så gäller det att telegrafera ner till Sydney till en kusin där. Hör du där, han har kommit nu. Alla ska se det med en gång, samtidigt. Något helt annat än något osynligt, hemligt. Det är ett under, givetvis, som övergår allt vad vi skulle kunna åstadkomma eller tänka oss. Sen står, fortsätter ju Paulus i den här texten jag läste, och säger, vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till er, kära bröder, ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Vad talar han om? Talar han om någonting före Herrens dag? Nej, det är Herrens dag, Herrens tillkommelsesdag, det är frågan om, när detta uppryckande sker. När det gäller tanken på judafolkets allmänna omvändelse, som många har i detta sammanhang, så har inte Ole Hallesby den tanken, utan den kritiserar han kraftigt, och han säger att den är helt ohållbar exegetiskt. Den här tanken att de gammaltestamentliga löften om Israels särställning så som det är ledande bland alla folk får en uppfyllelse, så att det blir ett Israel med en särskild särställning igen, med Jerusalem så som världens huvudstad och Messias så som rikets härlige konung. Detta är ohållbart och omöjligt enligt de bibliska texterna. Och här hänvisar han till sin kollega Odland, som har skrivit en kommentar till Romarbrevet, som översattes till från norskan till svenska av M. Berglid och David Hedegård, och gavs ut på Evangeliska fostranstiftelsens bokförlag 1939. Och där skriver Odland mycket riktigt om just Romarbrevet 9-11. Här talas det icke om att hela Israel ska omvändas. Vi måste nog slå upp den texten också. Romarbrevet 11. Och vi hinner inte se på hela sammanhanget som är viktigt, men det kommer en skrift om det här så småningom i tidskriften Biblicum. Men nu får vi nöja oss med följande korta ord. Om vi läser från 25 versen i det 11 kapitlet, så står det: ty för att ni, mina bröder, inte ska hålla er själva för kloka, vill jag yppa för er denna hemlighet. Förstockelse har drabbat en del av Israel och ska fortfara in till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Och så ska hela Israel bli frälst, så som det är skrivet. Vad betyder detta? Ja, den felaktiga uppfattningen är alltså den som läser så här: och därefter ska hela Israel bli frälst. Men så står det inte, utan det står "och så". Och det är en översättning av det grekiska hotos, som betyder på det sättet, på detta vis, skall hela Israel bli frälst. Och vad betyder nu det här? Jo, församlingen i Rom har mött oerhört mycket förföljelse och motstånd från judarna. Och då har de trott att det beror på att alla judar nu som finns kvar tillhör den förstockade delen. Den del som inte var förstockad har ju redan ingått som medlemmar i församlingen och blivit troende. Men de som nu står emot, de är förstockade, och för dem finns inget hopp. Och då säger Paulus det att jag, kära bröder, vill inte att ni ska hålla er själva för kloka. Och jag vill yppa för er denna hemlighet. Förstockelsen har drabbat en del av Israel och ska fortfara in till dess hedningarna i fulltalig skara har kommit in. Hemligheten är alltså att denna förstockelse är partiell hela tiden, ända tills den sista hedning som kommer att bli omvänd har kommit in. Och vad händer därefter då? Ska sen därefter alla judar bli omvända genom ett mirakel? Nej. Det framgår bland annat av Matteus 24:14 att när det har gått ut till hedningarna och hedningarna har kommit in, de som blir födda på nytt genom evangeliet, då kommer änden. Slår vi upp Matteus 24:14 så ser vi det. Det går ut till alla folk och sen skall änden komma. Och på så vis ska hela Israel bli frälst. Vad betyder nu hela Israel? Jo, hela fullheten av Israel, alltså alla utvalda från Israels folk. Precis som när det har tidigare stått hela hedning, alla hedningarna, eller hedningarna i fulltalig skara. Det betyder inte alla hedningar, att alla blir frälsta. Utan hedningarna i fulltalig skara blir det fulla antalet av de utvalda. Det fulla antalet av de utvalda, och det framgår av texten här hos Paulus tidigare. Hur är det alltså? Vad Israel står efter, det har de icke fått. Allenast de utvalda har fått det, medan de andra har blivit förstockade. Likaså finnes och i den tid som nu är en kvarleva i kraft av en utkårelse som har skett av nåd. Och har det skett av nåd, så har det inte skett på grund av gärningar, annars vore nåd inte mer nåd. Hela Israel, alltså hela det sanna Israel, liksom hela hedningavärlden, är hela alla sanna Guds barn från hedningarna. Och när det antalet är fullt, då kommer yttersta dagen. Odland skriver bland annat följande om detta: en profetisk uppenbarad beståndsdel i Guds frälsningsrådslut är detta, att Israels förhärdelse som ska råda till dess hedna missionens tid är avslutad, blott ska omfatta en del av folket. Det ska under alla tider finna sådana, flera eller färre i detta folk, som komma till tro. Och angående uttrycket "in till dess hedningarna i fulltalig skara kommit in", så betyder detta ända till den nämnda tidpunkten ska det alltså finnas sådana judar som omvänder sig till tron på Kristus och därigenom blir delaktiga i frälsningen. In till dess hedna missionen nått sitt mål eller bragts till avslutning. Och med hänsyn till Jesu ord i Matteus 24:14 betyder detta in till tidens ände. Här sägs att hela det sanna, det av Gud åsyftade Israel ska bli frälst på det sättet att det ända till hedna missionens avslutning försiggår en successiv omvändelse av flera eller färre judar i enlighet med vad som sägs i vers 25. Och Hallesby säger också riktigt om detta: för det hedna kristna i den första församlingen såg det ut som om det utvalda folket i sin helhet var förkastat av Gud. Och detta framkallade följaktligen många frågor, och på dessa svarar så aposteln i Romarbrevet 9-11 genom att visa att förhärdelsen, förstockelsen är inte total, utan hela tiden finns det en rest. Och därför ska församlingen vara lika ivrig mot judafolket i sin mission som mot andra människor. Med iver bära ut evangelium också till judarna. Och vi har det löftet att det finns också judar som genom evangelium kommer till tro hela tiden, ända fram till den yttersta dagen. När man nu har den här falska läran att nej, nu så är det inte tid för judarna till omvändelse, då försvarar man dels detta att man möter Jesus Kristus med otro, och man räknar dem ändå som ett Guds folk, fastän skriften är främmande för detta att vara ett Guds folk och samtidigt inte ha Herren Gud till sin Gud. Och ingen kan ha Gud till Gud om han inte ärar sonen, står det. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern. Och vidare så blir man inte ivrig då i sin mission, för man tänker att det behövs ju inte, det genom ett särskilt under så kommer alla judar att bli omvända i alla fall. Och så har man alla möjliga fantasier i anslutning till vad som nu händer där nere. Och vi måste hinna säga något om det också. Jag kan bara först säga en sak om Hallesby här som visar hur krångligt det blir när man lär fel om tusenårsriket. Han menar alltså att det ska bli två tillkommelser och tusenårsriket blir däremellan. Men hur gör han då när det här står att före, som han fattade, före tusenårsriket så ska fulla antalet hedningar komma in i himmelriket? Ja, men under tusenårsriket skulle det ju bli en väldig missionstid där massor blir omvända. Hur går det ihop när fulla antalet redan har kommit in? Det står ju det så tydligt. Ja, då tvingas Hallesby att tolka om det här med fulla antalet. Och så säger han, ja, det är inte fulla antalet, utan det var ett begränsat antal för den perioden. Men sen kommer det ju fler under tusenårsriket, då det ska bli den gyllene missionstiden. Och har man nu den här uppfattningen så kommer man också att trösta sig på ett falskt sätt när man möts av bekymmer. Om man möts av bekymmer i finska statskyrkan eller i den svenska eller någon annanstans, så tänker man i alla fall så här: ja, men det blir bättre så småningom. Det är bara att bida tiden, det ordnar sig ändå. Därför att det ska bli en större blomstringstid så småningom. Och blir det svår förföljelse i Etiopien och kyrkan lider svårt, eller i Kenya eller någon annanstans, så säger man, ja, men missionen nu, det är bara småpotatis. Det är knappast någonting att tala om. Den verkliga missionen har inte börjat än. Den kommer igång på allvar med fantastisk blomstringstid i tusenårsriket. Så ta det lugnt, var inte så orolig. Och därför kan man då skjuta åt sidan alla Bibelns varningar om att vi måste vara oerhört oroliga, ta det oerhört allvarligt när Guds ord förvanskas, när en kyrka blir fördärvad, när man bjuder stenar istället för bröd, när man tolererar falsk lära mitt i församlingen. När ska nu då återkomsten äga rum? Ja, enligt skriften så ska vi alltid vara beredda Men Hallesby säger att det är alldeles fel. Han säger så här: hur långt är tecknen uppfyllda? Hur snart kunna vi vänta Kristus? Några väntar honom vilken dag som helst. Det är de som menar att de troende skall hämtas före vedermödan. Men en sådan förväntan överensstämmer icke med skriften, hur välment och varmhjärtad den än är. Här ser vi två fel. Det ena är att vi inte behöver vänta Kristus än. Och det andra är att han tror att vedermödan, det är någonting bara där någon gång i framtiden. Och vi får vänta in den först. Ja, sen kommer ju synergismen fram oerhört när Hallesby säger så här: de människor som inte får del i den första uppståndelsen, de lever vidare under tusenårsriket med sin syndiga beskaffenhet, men har framdeles tillgång till att genom eget val bestämma sin ställning till Kristus. Där kommer det igen. Genom eget val bestämma sin ställning till Kristus. Och det blir en rik frälsningstid. Och då får man möjlighet att avgöra sig. Frälsningen är ju även då i tusenårsriket, säger han, betingad av människans fria val. Nu ska ni komma ihåg att det finns ingen anledning att ta upp just Ole Hallesby om han inte vore lutheran till namnet. Han är ju en av de konservativa ledarna, eller var, i den norska kyrkan och kämpade för Luthers bibeltro. Och det är därför man blir så häpen hur något sådant kunde överhuvudtaget sättas i tryck, när det sida upp och ner i hans egna bekännelseskrifter framhålles att människan har inget fritt val. Hon är ju andligt död. Hon kan inte göra sig levande. Hon kan inte räcka upp handen. Hon kan inte göra någonting till sin omvändelse. Hon ska bruka Guds ord, men endast evangelium kan föda henne på nytt. Och det gör Gud, som det står i Augsburgska bekännelsens femte artikel, när och var det behagar honom. Eller som Luther säger: vi tror att vi inte av vårt eget förnuft eller kraft kan tro på Herren Jesus Kristus eller komma till honom. Det går inte. Ja, jag får hoppa över en rad andra saker jag tänkte säga, men då måste jag kort säga att ett par saker om en av era vänner här över, Ora Sarnivara. Han har skrivit en bok som heter Armageddon, Before and After. Minneapolis, inget datum, men den måste ha skrivits strax före sexdagarskriget, förmodligen kring jul 1966-67. Och han har oerhört märkliga saker här. Han menar att Israel är det stora tecknet, och grundläggande var då sionismens grundande. Det var avgörande i Guds frälsningsplan. När Theodor Herzl skrev boken Der Judenstaat 1895. Och vidare var det en milstolpe i Guds frälsningsplan när den första sionistkongressen hölls i Schweiz 1897. Och nästa stora milstolpe var Balfour Declaration 1917, när det fastslog att judarna skulle få ett hem i Palestina. Detta var vändningspunkten när den verkliga uppfyllelsen av sluttidens profetior började i Israels historia, säger han. Och sen slutligen när staten Israel grundas i maj 1948, detta var uppfyllandet av de bibliska profetiorna, framhåller han. Och då kommer han in på Gog och Magog, och Gog, det är ju då Ryssland, och Magog, det är Moskva, och Tuval, det är Tobolsk, och så vidare och så vidare och så vidare. När däremot detta Gog och Magog är beteckningen på alla de olika mänskliga, jordiska, okyrkliga och kyrkliga, otroende krafter, var de än finns, som strävar emot Herrens läger, mot den kristna församlingen. Det som uppenbarelseboken skildrar på olika sätt från fjärde till nittonde kapitlet. Han menar nu att nu ska det bli en drabbning här, då Israel ska ge Ryssland på nöten och sen utvidga sitt rike ännu mer. Det måste bli lika stort som under David och Salomos tid. Och då säger han bland annat så här: den sista generationen i denna tidsålder som Kristus talar om i Matteus 24:34, den började 1917. Och nu lever vi i den andra halvan av den sista generationen, som varar från 1917 till omkring 1987-97. Detta är den tid när Kristi andra ankomst kan väntas enligt den profetiska tidtabellen och de händelser som nu äger rum i vår tid. Kristi andra ankomst kommer förmodligen att äga rum någon gång mellan 1990 och 1995. Så nu vet ni. Ja, varför nämner vi det här? Jag bara som ett skrämmande exempel hur också en lutheran kan bli förvillad. Det Kristus har varnat för. Ora Saarnivaara vill vara lutheran. Han är fundamentalist. Han tror allt i Bibeln är Guds ord. Men han har ändå blivit förvirrad i såna här frågor och sitter och räknar ut det vi inte ska göra enligt Guds ord. Tid och stund. Och nu vet ni det, att andra ankomsten kan ni räkna med någon gång 1990-95. Ni kan vara lugna ikväll och imorgon och en bra tid. Och ändå är det bara den andra ankomsten. Om ni då inte är troende, så gör det inte så mycket. Ni kommer visserligen att få vissa problem, men sen så får ni en chans till i alla fall under tusenårsriket. Vad är det? Det var inte underligt att Hallesby, som var inne på sånt här, också hamnade i detta att människan får en chans till efter döden. Kan omvändas efter döden. Vilket också är obibliskt. Ja, nu är klockan så mycket så att... ja, jag tror jag måste ju säga något bibliskt riktigt till slut, annars har ni inget att med fröjd och glädje gå hem med. Och då vill jag säga så här när det gäller tecknen på Kristi återkomst. Människor har hittat på massa tecken. De ska vi inte bry oss om och akta oss för. De bibliska tecknen är detta. Dagen är nära. Tecknen på hans ankomst visar att den är nära förestående. Och alla tecken som det talas om är uppfyllda. Så vi kan inte säga att det kan inte bli nu utan först 1990 eller någonting i den stilen. Vad är det för tecken? Tecken i naturen, jordbävningar, översvämningar, stormar, förmörkelser. All detta vittnar om att denna natur, denna värld ska förgås. Här har vi inte vårt hem. Här är vi främlingar och gäster. Det vittnar om det Bibeln säger, det ska gå under. Det är tecken i människornas och nationernas liv. De kommer att stå emot sanningen, inte vilja veta av Guds ord, förfölja Guds församling. Och det kommer att bli osämja och krig och rykten om krig, sjukdom, hungersnöd, orättfärdighet i affärer och politik, onda tider. Man kommer att älska vällust, leva i sexuell förvillelse och mycket annat. Alla dessa tecken ser vi runt omkring oss. För det tredje så är det tecken i den yttre synliga kristenheten. Tecken på stort avfall, förvanskning av Guds ord, förvillelser, förnekelser, antikrist som förbannar Kristi ställföreträdande gottgörelse. Människor som samlar lärare, hoptals allt eftersom det kliar dem i öronen, som inte har kärlek till sanningen, som gör Guds klara och tydliga ord till något dunkelt ord som man kan bolla med lite hur som helst. Kärleken kallnar, avfallet blir stort. Allt detta ser vi, det är tecknen. Jerusalems förstöring var början till slutet för denna värld och för otron. Domen kommer. Och de som säger det kommer inte så snart, han dröjer, andra Petri brev, de har icke rätt. Petrus skildrar dessa otrons människor som säger, andra Petri 3:3-4. Och det må ni framförallt veta att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser. De ska säga, hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig lik ända från världens begynnelse. Så kommer man att smäda vårt hopp. Och vårt hopp är inte att vi ska slippa vedermödan och bli uppryckta för den. Vårt hopp är att när Kristus kommer åter och kommer snart för att döma levande och döda, får vi gå in i hans eviga härlighet. Varför? Därför att vi redan nu lever och regerar med Kristus, är hans barn, genom tron på Herren Jesus Kristus. Vi väntar kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Och tidpunkten för Kristi återkomst är hemlig. Endast Fadern vet det. Och därför ska vi inte göra beräkningar så som till exempel Bengel gjorde och sen har efter honom kommit in inom väckelse och pietism på många håll. På Luthers tid fanns det en man som hette Mikael Stifel som Luther hade väldiga problem med. Och han sa att återkomsten ska ske den 19 oktober 1533. Och vi läste nyss vad Ora Saarnaara sa. Vi ska akta på tecknen. Och de ser vi runt omkring oss och det bör göra oss vaksamma. Och de är medvetet inrättade så dessa tecken att ingen ska kunna beräkna den exakta tidpunkten för Kristi återkomst. Syftet är ständig vaksamhet. Därmed så ska jag sätta punkt och sedan är det tillfälle till frågor.